Oräkneliga är de bilder jag tagit på Mainau. Och jag vet inte hur många olika kameror jag gjort bekantskap med. Jag växlade flera gånger från småbildsformat till mellanformat och tillbaka igen. De flesta originalen till vykort från Mainau och till illustrationer i trycksaker om ön kom från min kamera. Några lever väl fortfarande, men min assistent har tagit över i stor utsträckning. Reproduktionstekniken har, som allt annat, gjort enorma framsteg. I början på 50-talet borde man helst arbeta med formatet 13x18, vilket betyder stora, tunga kameror och enorma stativ. Jag begagnade planfilm som måste skickas till Stuttgart för framkallning. Plötsligt stack mitt gamla filmintresse upp. Och jag beslöt i mitten av 50-talet att själv producera en 16 mm färgfilm från Bodensjön. En söt svensk flicka gjordes om till en sjöjungfru. Och en ung fotointresserad konstdansare assisterade mig bakom kameran. Få människor har väl upplevt trakten kring sjön så intensivt som vårt lilla team. Filmen klipptes av mina kompisar i Stockholm och blev faktiskt riktigt bra. Jag talade själv in speakertexten och gjorde 4 språkversioner som visades på resebyråer, ambassader och konsulat. Flickan besökte mig häromdagen med man och barn. Hibiskusblommorna lyste lång väg där de stod i ena hörnet av Rosengården. Eftermiddagssolen slog just ett par intensiva sneda strålar i de otuktiga kärleksblommorna från Söderhavet. Och jag tänkte att jag sällan sett ett vackrare eller tydligare exempel på en blommas konstruktion. Jag förhärdade mig och tog ett exemplar med mig till min ateljé, letade fram ett kraftigt förstoringsglas och studerade det vackra undret ingående. När jag tittade upp blandade ett par kameror sig i proceduren och tyckte att de ville vara med och leka. Ja, varför inte försöka i bild visa hur en blomma fungerar? Utan tvekan en uppgift för en blomsterälskare omgiven av paradisets lustgård. Eftertänksamt riggade jag upp grejer för makrofotografering med det genomträngande solljuset i gott minne. Det skulle alltså vara motljus för att locka fram alla de inneboende färgerna. Mörk bakgrund. Var fanns den? Och belysning? Blixt? Mycket svårbedömt. Jag hittade en gammal smoking i garderoben, ursvart och lite luddig. Den slukade allt ljuset. Jaha, och så var det bara att försöka med blixten på olika avstånd och en liten bländare för att klara skärpedjupet. När filmerna kom tillbaks efter ett par dagar förstod jag att jag var på rätt väg. Jag hade faktiskt grundat en ny hobby.
Braccia, o dolci
Det visade sig att det gamla slottet bjöd på vissa svårigheter vid fotograferingen. Golven ligger på stora grova träbjälkar som dallrar och vibrerar vid minsta rörelse på parketten. Städning eller barnlek fick inte förekomma i fotografens närhet, vilket ofta ledde till icke önskvärda sammanstötningar därför att blomman och ljuset darrade så att det blev oskärpa. Blixten slutade jag snart med och övergick till spotlights där ljuset var lättare att kontrollera. Men följden blev tyvärr ofta att visserligen lyckades själva operationen, men patienten dog straff efteråt. Blomman vissnade av den starka värmen. Då kom jag på idén med ljusledare, egentligen mikroskopbelysning, men precis vad jag behövde. Ljuset leds i böjliga armar från en kraftig lampa och kommer ut utan att värma, och dessutom lagom koncentrerat. Nu blev det riktig fart på arbetet. Det där med blommans botaniska konstruktion kom snart alldeles i bakgrunden. Gudinnan Flora öppnade en ny värld av former och färger när jag gick in på och in i blommorna. Det fanns faktiskt ingen gräns för motiven. Mina växthusspecialister samarbetade med förtjusning och kom ofta dagligen med nya intressanta objekt.
Cuando es para ti mi canto hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía, que yo me vengo a Granada, Granada, écoute ma voix qui t'appelle. Granada, Granada, pourquoi Dieu te fit-il si belle? Que j'aime tes douces guitares pleurant sous la lune. Les jupes des brunes gitanes où le vent qui flâne vous fait croire un jour à l'amour. Granada, Granada, je rêve de tes nuits si chaudes. Granada, Granada, sans trêve mon désir y rôde. Ton ciel est sur terre ma seule lumière, ton doux non ma seule prière. Granada, si tu vois ma peine, fais qu'il me ramène Granada vers toi. Granada,
Tjaha, sa min presschef och nöp sig eftertänksamt i näsan. Varför gör vi inte förstoringar från diapositiven och organiserar utställningar? Ni ska ju resa till New York om ett par månader för att hälsa på en konstnärinna. Hur skulle det vara att ordna en utställning där, att ta lite konst med er? Ja. Optimistiska jubeldåre, sa jag. Men visst låter det frestande. Inte vet jag hur han bar sig åt. Men när Sonja och jag kom till New York hängde min första makroutställning i National Geographic Societys bibliotek vid en gata strax norr om Central Park. Jag hade samlat ett mycket skiftande urval, men alla bilder med starka färger och överraskande inblickar i blommornas ofta fördolda värld. Det fanns ingen tvekan om att det slog an. Just överraskningen. Nej, men ser det ut så där inte? Det hade jag ingen aning om. Ja, så började det. Och det pågår fortfarande och ställer till med förvånande utrop och med frågor hur man bär sig åt för att fånga det genom kameran. Det är inte alls så svårt. Det är bara som med det mesta här i livet. Man måste bara veta hur det går till.
Thank you.
Vi kallar bilderna optiska drömmar. Och Maina och jag har stor glädje av dem. De har fört mig och Sonja runt halva världen och öppnat portarna på vid gavel till många botaniska trädgårdar och andra institutioner. Särskilt intressant var det i Japan, i Australien och i Singapore. I den sistnämnda staden finns det till exempel fullkomligt sagolika samlingar av orkidéer. I Canberra, Australiens huvudstad, har botanikerna i en djup bergskräva anlagt växtlighet från alla jordens klimat som man upplever allt medan man långsamt stiger uppåt från botten. Japan är framförallt intressant för sin trädgårdskonst som helt avviker från det vi är vana här i Europa. Japanska trädgårdar består av vatten, sten och träd. Och där spelar perspektivet den viktigaste rollen. Att gå runt en japansk trädgårdssjö betyder nya upplevelser vid varje steg. Utsikterna är exakt beräknade och utstrålar en rogivande harmoni. Å andra sidan var just japanerna speciellt intresserade av mina färgrika och formrika utställningar. Jag träffade där många kimono-designer som hämtade inspiration av mina optiska drömmar. Kan hända att många i Japan går klädda i mönster som egentligen hör hemma på Mainau. Jag hade för länge sedan en svägerska som hade den olyckliga egenskapen att rätt ofta samla allt elände och alla motgångar på sina späda axlar. Men hon lät sig inte nedslås. Hon sa bara, det är så roligt att leva för man får se hur det går. Jag vill inte förneka att jag varit i den belägenheten några gånger. Men jag skulle inte sitta här och prata med er, mina kära lyssnare, om jag inte kommit ner på alla fyra igen. Det har varit åtskilliga tvära kast. Men det milda svenska midsommarljuset kan tala om varför det är så roligt att leva. Ja, nu ska jag dra mig tillbaka till min ombonade veranda som ligger alldeles nere vid en Mälarvik. Ute i viken finns ett litet skär och där kivas tärnorna om platsen. På tidiga morgon sjunger en koltrast i eken vid stugknuten. Och ofta är det så vindstilla att Gripsholm och Mariefred står på huvudet i vattnet. Jag gläder mig i förväg åt midsommarafton hos goda vänner. Och sen måste jag tillbaka till kontinenten ett par veckor. Men nu, mina kära lyssnare, nu ska vi släppa Beethoven lös med den stora glädjen. Ha en skön sommar. Och hur vädret än blir, så kom ihåg, det är roligt att leva, för man får se hur det går.
Ja, så slutade alltså Sommar med den debuterande Bernadotte, greven Lennart av Mainau. Producent för programmet var Peter R. Eriksson och tekniker Per Målsäter. Det är ju alltid vanskligt att diskutera tycke och smak. Själv var jag faktiskt, tyckte jag var väldigt roligt att höra den musik som Lennart Bernadotte hade valt. Och jag tänker därför faktiskt också lyssna till reprisen ikväll som går efter 11-nyheterna. Och den musik vi hörde i programmet var i tur och ordning Södermanlands regimentets paradmarsch, romansen ur pastoralsviten av Lars-Erik Larsson, och så sjöng domkosackerna Stenka Razin, och därefter hörde vi Tchaikovskis nötknäpparsvit, vi hörde rörflöjternas dans. Hugo Alvéns festspel kom härnäst, och så stillsimmar vals à la Taube med och av, förmodar jag, Lennart Bernadotte själv. Rhapsody in Blue av George Gershwin, ungersk rhapsodi nummer 2 av Franz Liszt, vals 1874 ur Die Fledermaus av Johann Strauss, sången till livet av Puccini med Jussi Björling, Granada med Caterina Valente, och så Tchaikovskis pianokonsert i B-moll, följd av Antonin Dvořáks symfoni nummer 9 från Nya världen och den andra satsen. Och så ur Beethovens 9:e symfoni hörde vi alltså Andy Freude, en del av 4:e satsen.